lite fysisk övning tillsammans. Den som orkar och vill ställer sig upp, sträcker sig på lite. Det ska vi visst vara bra för hälsan, säger de. Att röra på sig då och då om man sitter still länge, eller så kanske man får upp värmen. Eller orkar sitta en stund till. Varsågod och sitt. Vi börjar så här som vi har gjort ett tag det senaste.
B. B.
Det var sista gången för den här hösten. Kan vi den gingen? Och så har vi B:et här också. Vi får anledning att återkomma till det eftersom det då är sista, vad ska man säga, predikan i just den här serien i alla fall. Vi hörde här initialt om Maria som bevarade hjärtat. Det var så att säga, bevarade det hon hade varit med om och det som ängeln hade sagt i sitt hjärta. Och så läste Anlis ifrån Ordspråksboken: mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Det här med hjärtat alltså. Hälsokontroll. Är det något som har varit på en sådan? Vissa åldrar kallar de in folk, eller kanske har man en arbetsgivare som gör att man då ska göra en hälsokontroll ibland, vilket ju är bra såklart. Och då är ju kolla hjärtat är ju... Jag är ju ingen läkare, men jag tänker att det är ju ganska hög prio på det. För att om hjärtat funkar så funkar kroppen ganska bra. Funkar inte hjärtat, då är det inte fullt så bra. Man kollar blodprov, olika värden och sådär. Man kollar fysiken, puls och blodtryck och vikt. Och så får man frågor sådär också. Jaha, hur är det med? Det känns som ett läxförhör liksom. Hur är det med motionen och dina levnadsvanor och... Ja, det är tobak och alkohol och ja, hur ser kosten ut och så vidare. Och så gör man ju någon form av bedömning utifrån det där. Hälsokontroll. Kan vara bra att göra det. Kanske även på ett andligt plan, om man nu får skilja det från det övriga livet. Jag brukar inte vilja göra det kanske, men ändå. Liksom. Det finns ju kanske andra värden som vi ibland behöver stanna upp inför. Det här med hjärtat då. Om man tänker på hjärtat i antiken, det står ju mycket om hjärtat i Bibeln. Och då är det klart, vad avsågs vid den tiden? Man hade ju inte riktigt samma kunskap, kanske samma kännedom, även om man visste mycket om mycket, så är det klart att inte riktigt samma koll på anatomin, biologin och så vidare. Det står så här att i det forna Egypten så ansågs hjärtat vara personlighetens och tankens centrum. Personlighetens och tankens centrum. Hjärtat var ju så pass viktigt ändå, så det lät man vara kvar när man mumifierade kropparna. Hjärnan däremot, den plockade man ju bort, för det ansågs mest vara någon typ av fyllnadsmassa. Så. Men hjärtat var ändå viktigt. Aristoteles, han menade att hjärtat är själens och intellektets säte. Och bland grekerna så ansågs hjärnan som ett slags kylorgan som reglerade värmen från hjärtat. Så att ja, kanske inte full koll på anatomin och dess olika funktioner, men ändå väldigt tydligt att hjärtat, det är viktigt. Och då kanske än mer djupare än bara just det biologiska, hjärtat. Alltså när vi tänker på hjärta idag, när man skriver om hjärta i sånger och musik och så vidare, så kanske det är ganska mycket kopplat till känslolivet och kärleken då, så att säga, men känslan. Läser vi i Bibeln om hjärtat, så behöver vi ha med oss en betydligt större, bredare och kanske djupare syn på just hjärtat. Därför att det stod för hela människans inre liv. Allt det, så kan man säga, väsentliga i en människa. Tankar, känslor, vilja, moral. Av allt som ska bevaras, så ska du bevara ditt hjärta. För därutifrån utgår livet. Alltså det absolut mest viktiga i en människas liv. Hjärtat. Hela människans inre liv. Tre goda råd om god andlig hälsa tänkte jag att jag kunde försöka sammanfatta eller hänga upp den här ordleken på. Om att be, om att vara och att bevara. Kanske är det någon som lyckas att minnas någon av de här tankarna, om jag nu är pedagogisk nog. Vi talar om be den här hösten. Alltså om bön. Att be. Och så har jag försökt lite andra infallsvinklar kanske än när vi annars pratar om bön. Vi kan prata om förbön och vi kan prata om olika sätt att be på. Men här har ni som har varit med sett och märkt att det är lite andra perspektiv då jag har lekt med lite olika ord då. De här orden har vi gått igenom under hösten. Kanske det är någon som minns något om vad vi har pratat om. Alltså om att bekänna. Att känna att bön är, involverar alla känslor. Bön kan för någon vara att treva sig fram. Att kanske inte vara så säker, men att ändå, Gud, vem är du och vad vill du? Bön i Bibeln handlar om att lära känna. Och så är det ju detta med att bekänna. Att bekänna Jesus som sin Herre. Att bekänna, jag behöver dig i mitt liv. Bön är att uttrycka sitt beroende och sitt behov utav Gud. Och så pratade vi om att belöna. Att Gud lönar dem som söker honom. Men inte som någon som står och ser vem som är duktigast. Utan mer att det verkar som att lönen i bönen och lönen i andens liv är mer det här som växer i oss. Alltså andens frukt som kan bli ett resultat av att vi umgås med han som älskar oss. Och att Gud lönar i den meningen att han svarar. Bibelns budskap är att Gud svarar på bön. Jag skulle vilja säga att Gud svarar alltid på bön. Men inte alltid som vi skulle önska. Ibland säger han ja. Ibland säger han nej. Ibland är det som att han, nej men vänta. Jag har en annan väg. Att belöna. Att belysa. Bönen kan ge oss nya perspektiv. Precis som när en ljuskägla faller på ett nytt sätt eller lyser upp stigen så kan Gud lysa upp. När vi är i bön så kan vi kanske plötsligt så öppnas ett nytt perspektiv. Eller att Gud faktiskt lyser på oss. Inte så mycket för vår egen skull, men för att vi ska reflektera hans ljus. Belysa. Befria. Alltså Gud har kallat oss till frihet. Det är ju något av det mest grundläggande i evangeliet. Att vi blir fria. Att Gud vill sätta oss fria. Att få leva det liv som han har tänkt. Inte bundna eller som slavar under synden som det står om i Bibeln. Utan fria. Och att vi får be fria. Att vi är fria att be. Att ingen kan ta bönen ifrån oss. Vi kan be var helst vi är. Eftersom Gud hör över våra tankar så kan vi. Det finns ingen som kan ta det ifrån oss. På jobbet eller hemma eller var vi är så. Så är vi fria att be. Och så får vi be fritt. Man behöver inte be med fina ord. Eller man behöver inte be på ett speciellt sätt. Man behöver inte lära sig vissa tekniker. Man behöver inte. Utan man kan be fritt. Som vi är. Utifrån de situationer som vi befinner oss i. Befästa handlade om att. Om att vara rotad, att vara grundad, att så att säga fästa upp sitt liv. Sin bön och sitt liv vid olika saker i livet som håller. Vi läste från Kolosserbrevet om Kristi frid. Att vi har fred med Gud. Att friden, att Guds frid vill skydda oss. Vi läste om Kristi ord och det handlar om Guds löften. Att de håller att fästa vid, att Gud är fast mark. Inte bara något sådär, vad är det som är inne just för tillfället, utan det håller att fästa upp livet vid. Och så talade jag senast här för en vecka sedan om att bevittna. Det vi har sett och hört, det är vårt ärende. Det vi har varit med om. Alltså att det är på riktigt. Att vi inte bara slänger ut lite ord och tankar någonstans utan någon mottagare, utan vi tror verkligen att detta är på riktigt. Och hur det i Bibeln är tydligt att bön och mission hänger ihop. Att bön inte bara är att be för mina egna tankar och mina egna behov och min egen situation, utan att bön, det handlar om Guds rike, om alla de människor som vi har runt omkring oss och andra människors behov, och att försöka på något vis, Gud, vi ber om arbetare till skörden. Vi ber, använd mig för att försöka förmedla din kärlek till de som jag har runt omkring oss. Och kanske är det så att våra böner avslöjar oss. Vad ber vi och vad ber vi om? Var någonstans kretsar våra tankar? Engagerar vi oss? Är vi uthålliga? Är det angeläget för oss? Lyssnar vi in vad Gud tänker och vill? Att be. Att bevara. Att be är en del i den goda andliga hälsan, tänker jag. Det är bra. Det är viktigt. Det är nyttigt. Att vara då. Bevara. Ibland så tenderar vi att tänka livet eller kanske tron som en vara. En produkt. En handelsvara. Det är så mycket som handlar om att investera och maximera och att värdera. Och så tänker man på resultat. Som om tron då skulle vara någon form av produkt och församlingen skulle vara ett företag. Och så ska vi försöka. Men det vet vi att det funkar ju inte så. Vi kan inte värdera tron och det vi håller på med på samma vis som man kan värdera en företagsverksamhet. Det finns ju likheter såklart på vissa områden, men det är ändå fullständigt olika saker. Och jag tänker att det är så viktigt att komma tillbaka till det. Att det handlar inte om det, utan att det handlar om att vara. Att vara. Att hjärtat mår bra av att försöka minska stressen. Att det inte är på oss det ytterst beror, utan att det faktiskt handlar om honom. Och då tänker jag att det går att vara på lite olika sätt. Det går att bara vara. Om man tänker det som ett sätt att vara på. Alltså det här att hänga, som man ju säger. Om man är en yngre än vad vi är som är här idag, så säger man ofta att vi ska hänga lite. Vad ska ni göra ikväll? Ja, men vi hänger, vi bara umgås, vi bara är liksom. Så det handlar mycket om det här att vara tillsammans. Att umgås. Att göra roliga saker tillsammans. Att slappna av i goda vänners lag. Att vara församling. Att bry sig, att visa omsorg. Det är att vara. Utan att behöva ha en agenda när man träffas. Många gånger när vi träffas som församling så har vi ändå ett program. Eller det är någonting vi tänker, det ska hända. Det är olika verksamheter. Men det här att ibland behöver vi bara vara. Åh vad gött. Bara vara. Det är ett sätt att vara på. Ett annat sätt är att vila. Att verkligen koppla bort. Och det är inte alltid helt enkelt, tycker jag. Men jag vet att det är nödvändigt. Och vila kan ju se olika ut för oss såklart. För en del så är det nödvändigt att bara ligga i mörker och tystnad och bara få... Och för någon annan kanske det är vila, att ta sig ut i skogen, gå en promenad. Men att vila, det är att vara. Att vänta är ju om möjligt ännu svårare. I synnerhet om man inte vet vad man väntar på. En del av vi vet att Erika hostade sönder ett revben häromdagen. Visste ju inte det. Vi anade att det var så, för hon fick så väldigt ont. Men ringde 1177 och så, ja, men ont i bröstet. Ja, men in till akuten med en gång såklart. Då, liksom. Men det där, att hamna där och sen inte veta... Vad är det som händer? Jag är inne och tar några prover och sen händer ingenting. Och så går det flera timmar och Erika blir ju kvar hela natten dessutom. Och till fram på förmiddagen innan hon får komma hem. Men det här att vänta bara. Eller att stå i kö. Är det många som väljer den längsta kön? Eller det värsta är om man står i kö och så tänker det går nog fortare där borta, så går man. Nej, det gör det inte. Nu börjar jag sätta det här med att vänta. Och så läser man i Bibeln att vänta, det verkar vara något positivt. Den som väntar på Herren, han hämtar ny kraft. Aha, okej. Okay. Och det kanske är så. Alltså, vad är det vi väntar på? Kan väntan vara också någon form av förberedelse? Någon form av aktiv väntan? Eller att, okej, jag väntar för att hämta kraft. Eller att hitta tillbaka till rätt tempo. Men att vänta kan vara att vara. Och så för det fjärde, att närvara. Jag tror att det är... Jag vet inte, det är ju fånigt att säga viktigare än någonsin. Men att vara närvarande, det är ju så lätt att antingen vara där borta, långt framme, att vilja att börja julpynta i oktober för att det är väl ändå... Eller så lever man i det förgångna och det var så mycket bättre förr. Och det, nej, men alltså att vara närvarande här och nu. Att försöka stänga av allt det där som pockar på uppmärksamheten och gör att, men vänta, jag är ju inte närvarande. Guds tid är nu. Ett aktivt vara här och nu. Jag tänker att det i livet också handlar om att fortsätta det goda verk som vi står i. Att inte bara jaga efter nya grejer hela, utan troget också hålla ut i att, ja, men vi fortsätter. Vi fortsätter med tonår. Ja, men vi tror ändå. Men vi vågar lite till. Även om vi inte riktigt fattar. Att både vänta och att närvara. Vad är det Gud vill för någonting? Som i alla sådana här sammanställningar så är det ju givetvis viktigast att vara då mitt i där. Och jag tänker att här kan man ju faktiskt, om man tycker det här känns relevant, fundera över, behöver jag hitta någon balans här mellan de här olika vararna? Är det någonting här? För jag tror att alla de här bitarna kan vara av vikt för oss. Kanske lite olika var någonstans i livet vi befinner oss, men ändå. Att hitta någon form av mittpunkt. Att bevara sitt hjärta. Om man lyssnar till läkare och hjärtforskare så tycks det ha stor betydelse för hjärtat. Vad det är vi stoppar i oss. Vad det är vi gör med kroppen. Ett friskt hjärta säkerställer att kroppen får den energi och näring den behöver för att fungera optimalt. När hjärtat eller blodkärlen inte fungerar som de ska kan det leda till allvarliga problem. Ja, det säger sig självt. Och man skulle väl kunna säga att det handlar om att äta bra saker, göra bra saker och låta bli dåliga saker, helt enkelt. Ja, så enkelt kanske man kan säga det. Det står ju ändå trots allt en hel del i Bibeln om de här sakerna med att bevara sitt hjärta, att leva ett gott liv, alltså i relation till Gud. Vi har en del av oss, vi har en bibelläsningsplan som vi har haft och förut kunnat följa under hösten här utifrån Saltaren. Nu är vi i psalm 119. Jag plockade några av de verserna som vi kan ha läst. Om du har följt planen så har du läst de här verserna ganska nyss. Det står så här. Psalm 119, vers 9-11. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort från dina bud. Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Bibel 2000 står det. Vad du har sagt bevarar jag i mitt hjärta. Och läste du igår så läste du: ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av hela mitt hjärta. Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd och inte till egen vinning. Vänd bort mina ögon från förgängliga ting. Ge mig liv på din väg. Hålla fast vid undervisningen, vända hjärtat till vittnesbördet och så vidare. Jag är inte så bra alla gånger på att hålla min hälsa. Jag vet att jag borde motionera mer. Jag vet att jag kanske inte skulle äta lika mycket. I synnerhet inte en massa godsaker och så vidare. Försöker hålla tag i mina dagliga dopp och lite promenader så där. Jag tänker att någonstans behöver vi finnas, eller liksom vi behöver starta där vi befinner oss. För att när vi pratar om de här sakerna så är det så ofta, i alla fall så är det för mig, precis som med motion, att jag försöker börja där jag tycker att jag borde vara. Och då stupar det ju ganska omgående. Jag ger mig ut och ska springa som jag gjorde. Ja, men en gång i tiden så sprang jag ju en mil på under 45 minuter. Liksom. Det gör jag inte idag kan jag säga. Och försöker jag hålla det tempot så ger jag ju upp innan jag ens har börjat. För man bara känner att det här är helt omöjligt. Och så kan det ju även vara, tänker jag, med bibelläsning, med personlig bön och så vidare. Man har någon form av idealtanke att ja, men jag borde ju läsa, jag borde läsa Bibeln inte bara en gång om dagen utan morgon, middag, kväll eftersom jag äter middag och lunch och så vidare. Och så drar man igång som om jag vet inte vad. Och så känner man sen att nej, det här är ju helt omöjligt. Och så blir det ingenting. Utan vi liksom på något vis ser och förstår att men vi är olika. Vi har olika förutsättningar. Vi har olika förutsättningar i livet. Man har små barn till exempel så behöver man ju kanske liksom rätta sig efter att man har barn. Sover dåligt på nätten och allt vad det kan vara för någonting. Och när man, det är olika saker som påverkar oss. Jag vill säga det för att ibland så närmar vi oss det här med ett ständigt dåligt samvete. Och det blir ju aldrig bra. Vad är det någon säger om en motion? Att den bästa motionen, det är ju den som blir av. Så är det ju med de här grejerna också. Med andlig hälsa. Det bästa är ju det som blir av. Och så kan det få växa utifrån det. Alltså hälsan är viktig och det kräver sin insats. Så är det ju. Alltså, när vi pratar om tro så är det ju viktigt att hålla isär två olika saker. Alltså, vi blir frälsta av nåd. Vi kan inte lägga till någonting till det som Jesus har gjort. Han har gjort allting klart. Vi kan inte komma in i relation med Gud genom att göra en massa goda saker för att få hans på något vis... Åh, bra jobbat, nu så skriver jag upp dig här så har du en plats i himlen. Utan det är ju för att han älskar oss. För att Jesus har dött på Golgata kors. För att vi väljer att bekänna oss till honom. Av nåd är ni frälsta genom tron. Och samtidigt så behöver vi dagligen arbeta på vår frälsning. Alltså det som vi, när vi talar om helgelse, att fördjupa vår tro, att rotas, att bygga vidare, att precis som med relationer, att det kräver sin insats. Inte för att någon står där och säger att du måste, du ska, du borde. Men för att vi vill växa vidare, för att det finns så mycket mer att upptäcka i detta som har med Gud att göra. Så vad vi stoppar i oss, vad vi fyller oss med, det gör skillnad. Det har en avgörande betydelse. Att dagligen äta näringsrik kost från Bibeln gör skillnad. Det påverkar våra värderingar. Det påverkar vår uppfattning om omvärlden. Det gör att vi lär känna Gud bättre. Vi är lättare att kan avgöra vad han vill. Det hjälper oss att hålla fokus och hitta rätt. Och samtidigt är det ju inte alltid så enkelt att avgöra vad är det som är bra mitt i allt detta? Och vissa saker är ju givetvis inte skadligt i lagom dos. Vissa saker vet vi ganska omgående att det här ska jag inte stoppa i mig. Alltså det är ju skillnad på att röka dagligen, dricka på tok för mycket eller att äta en bulle då och då. Alltså det finns ju någon form av, ja, ni vet. Så också med allt det här som bombarderar oss dagligen. Men vissa saker som vi tittar på tv har ju ingen skadlig inverkan i det stora hela. Men det är klart att när man börjar att bara göra, eller när man kanske väljer saker som är uppenbart destruktivt och bara mata sig med. Ja, men ni förstår. Men att faktiskt också välja aktivt de saker som är bra. Att faktiskt mata sig med bibelordet, som ju faktiskt, vi vet, fyller oss med Guds goda. Och vad vi inte stoppar i oss har ju också betydelse. Att avstå kan göra stor skillnad. Att avstå från något till förmån för någon annan påverkar vår girighet eller vår generositet. Jag tänker att den typen av, vad vi nu ska säga, andliga övningar verkligen kan påverka oss. Att fasta kan hjälpa oss att förstå vad som är verkligt viktigt. Att dra sig undan, att ta tid i avskildhet, i bön, att lägga grunden så att säga för ett hållbart liv. Att hitta det här både med att aktivt göra saker men att också hitta vilan och avskildheten. Att stå emot trycket, att dras med i dåliga jargonger, i skvaller och den typen av snack som så lätt kan förekomma, inte minst på arbetsplatser men på olika ställen där det är så lätt att dras med. Men att våga vara den som ibland säger nej, nu räcker det. Eller det här vill inte jag vara en del utav. Gandalf, Sagan om ringen. Han säger så här, jag översatt till svenska. Vissa tror att det bara är stor makt som kan hålla ondskan i schack. Men det är inte vad jag har funnit. Det är de små vardagliga handlingarna från vanliga människor som håller mörkret på avstånd. Små handlingar av vänlighet och kärlek. Det är de små vardagliga handlingarna från vanliga människor som håller mörkret på avstånd. Små handlingar av vänlighet och kärlek. Alltså goda aktiviteter stärker och håller hjärtat friskt. Och kärleksfulla gärningar, det stärker vår andliga hälsa. Kanske mer än något annat. Att leva nära nöden. Att möta behoven. Det tänker jag håller kärleken vid liv. Det motar liksom bort själviskheten och håller kärleken till medmänniskan och till Gud vid liv. Det kanske är lätt att tänka att den andliga hälsan, liksom det här att bevara våra hjärtan, främst handlar om religiösa aktiviteter eller sånt som vi direkt förknippar med andlighet. Och det beror ju givetvis på vad vi förknippar med andlighet. Om du tänker på medmänsklighet så är det något viktigt på spåren. Medmänsklighet, något av det mest andliga som vi kan sysselsätta oss med. Att besöka någon som är ensam. Att äta tillsammans, att lyssna till någon. Att dela livet, att bry sig om. Det bevarar hjärtat. Att uppmuntra någon, att uttrycka sin tacksamhet, att dela med sig av en positiv erfarenhet, att erbjuda sin hjälp och att givetvis hjälpa till när det behövs. Att använda sin kunskap, sin tid, sina pengar, sina ägodelar för att stötta någon annan. Det bättrar på den andliga hälsan. Det vitaliserar vårt hjärta. Och det är klart att det kan vara viktigt att fundera över vad skulle Jesus ha gjort i min situation? Om han var i våra kläder. Vad skulle Jesus ha gjort? Avslutningsvis, två ord från Jesus. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Och så säger Jesus också, en god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. En ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Herre, tack för att du vill bo i våra hjärtan. Att du vill fylla oss, att du vill värna om oss. Och Herre, hjälp oss att bevara våra hjärtan. Med allt vad det nu kan innebära för någonting, Herre. Men hjälp oss att leva i bön. I beroende av dig. Att vi får leva i och av ditt ord. Att vi får äta nyttig kost. Fylla på med det som talar sant. Det som är en grund som håller i livet. Så att vi inte bygger våra liv på saker som ändå bara söndrar och faller isär. Herre, hjälp oss att hitta vilan. Hjälp oss att lära oss att vänta, att närvara. Att vara tillsammans. Och Fader, ge oss kärlek att älska med. Fyll våra hjärtan med din kärlek, Herre. Låt det flöda över. Herre, vi behöver det, men vi ser en värld som verkligen behöver det. Och låt oss få vara med i det, att vi får ge av det som du har gett till oss. I Jesu namn. Amen.